Idag är det påskdagen. Det är en så kallad Super Sunday. Och det är det ju verkligen. Det är ju kanske den viktigaste dagen på året. Ja, den är faktiskt viktigare än till och med din födelsedag. Tror det eller ej. Den är också en viktig dag. Men påskdagen är viktigare. Den är till och med viktigare än julafton. I många avseenden. Fast man får antagligen inte i närheten så mycket paket. Men vad som händer denna dagen är ju så otroligt betydelsefullt. Och kanske också för att det har varit en sån här... liksom, visst, vi har ju advent och jul och så, det är en liten uppbyggnadstid. Men påsken på något sätt, vi har levt i fastan. Och man kanske ännu mer har stannat upp vid de här hållpunkterna som leder fram till påskdagen. Senast vi skildes åt här i Viskadalskyrkan, det var på långfredagskvällen med ett tyst avsked vid korset. Vi fick lämna våra bördor och lämna vår hyllning och tacksamhet till vid det tomma korset där vår frälsares livlösa kropp nyss hade lyfts ner för att gravläggas. Och allt som var tänt här i lokalen var det ensamma ljuset som fick symbolisera hoppet som kanske brann i något enstaka hjärta fortfarande. Men hur kom vi hit egentligen, till den här påskdagen? Hur kom vi till den här punkten där vi ens behöver en påskdag? Det skulle ju blivit så mycket bättre från början egentligen. Nu ska vi se om det dyker upp någonting här. Det började ju så jättebra. Lärjungarna blev kallade av Jesus. Kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade med glädje allting. De lämnade sina nät, de lämnade sina arbeten, de lämnade allting för att följa den här mannen som kom vandrande på landsbygden där. Allting, och satsade allting på att det han sa var sant. Ja, det här verkar bra. Vi kör på detta. Och så vandrar de runt där på landsbygden i Palestina och Israel, och Jesus gjorde gott och han undervisade och han pratade om hur vi skulle leva, hur vi skulle vara mot varandra, och han förklarade hur ska vi leva egentligen, och de här lagtexterna som verkar så otroligt svåra att leva upp till, vad ska vi göra med dem egentligen? Och så gjorde han allting så, inte enkelt, han gjorde det lätt att förstå, fortfarande extremt svårt att efterleva, men ändå, han förklarade, han personifierade och han visade folket hur en Gud är. Och ändå så är vi nu på den här påskdagen och det bara blev en sån total katastrof på något sätt. Tidigare i veckan så hade Jesus, där de vandrat, påsken är ju den stora högtiden inte bara här utan var det även i dåtidens judar. Påsken är stora, vi firar uttåget ur Egypten, vi firar befrielsen, det är fullt av glädje. Man träffar vänner och släktingar och allting är så där underbart härligt. Så man kommer dit och Jesus kommer och närmar sig Jerusalem efter den här långa stigningen upp. Och så när man kommer upp där på krönet så står folket och väntar på honom. Och inte bara liksom, där kommer han och så vänder de sig om och gör något annat och krafsar i gruset och går och förbereder sitt eget påskalamm. Utan nej, de breder ut sina mantlar, de skär palmgrenar ifrån träden och lägger ut dem framför oss och sjunger de och ropar och hälsar Jesus välkommen. Hosianna, frälsaren är här. Detta är alltså bara några dagar innan. Vi är nu på söndagen. Och bara några dagar efter det här triumferande intåget. Så bara ta det tvärstopp. Nu är det slut på det roliga. Stopp. Och inte bara, vi tänker så här, vi lever i påsken och du vet, vi pratar liksom, förutom då påskhelgen, när vi pratar om det som händer på påsken, så vi kanske inte alltid tänker hur extremt fort det är, för att när vi läser Johannesevangeliet som vi har gjort nu, så är det liksom, den här berättelsen om vad som händer vid påsk är ju en tiondel av hela boken. Så det är jättemycket som handlar om detta och vi tänker kanske ibland inte hur extremt kompakt detta är i tid. På torsdagskvällen, ja, men då är Jesus tillsammans med sina lärjungar och de äter mat tillsammans. Och så sen ska de gå ut och be och sen pang så blir Jesus arresterad och mindre än ett dygn senare så är han död. Det går så fort. Och det är liksom 3,5 år av vandring med Jesus som bara pang, De hinner inte vänja sig. Det är inte liksom, ja men Jesus blir arresterad, han sitter i häkte i 2 veckor och sen blir det rättegång och sen sitter han fängslad och så bla bla. Utan det händer så fort. De plockar honom, rättegång, smack, korsfästelse och så är det över. Now it ends. Stopp. Så att vi måste förstå att när påskdagen är här, det har knappt landat hos lärjungarna. De har ju fortfarande inte fattat vad som hänt. De lever ju i chock. Detta är ju ett trauma som få av oss skulle hantera på ett bra sätt. Så på påskdagen, vad ska de göra? De har plockat ner den här kroppen och det är liksom inte, men han dog en fridfull död och det är omgiven av nära och kära och det var fint och allt sånt där. Nej, han plockades ner från kroppen. Det är inte så fint heller. Jesu kropp är inte vacker att skåda. De får tvätta den. Och det står att när de plockar ner den kommer med 30 kilo kryddor och oljor. 30 kilo är ganska mycket. Och så linnebindlar, det är nog åtskilliga travar med linnebindlar för att kunna tvätta rent Jesu kropp. Så lägger de den i graven och rullar för en sten. Och så, vad ska vi göra? Vi vet inte hur de var. De är på påskafton. De är väl tillsammans kanske. Vi vet inte, äter kanske om man har aptit för det. Vi vet inte vad man gör. Man är i alla fall inte ute och jagar ägg i skogen. Det kan jag lugnt säga. De är jätteledsna. Det är tomt. Vad ska vi göra? Så på påskdagens morgon, vi går till graven. Vi får väl gå och titta till och se lite. Vad ska vi göra? Så några av kvinnorna som har följt Jesus går dit. Och ni vet hur det är med förväntningar. Man är helt inställd på hur saker ska vara. Och sen är det inte det. Man kommer dit och tänker att ja, det kommer ju vara stenen kommer vara där och de pratar och den kommer vara jättetung. Hur ska vi få bort den? Den är ju jättestor. Vi kommer inte kunna gå in där. Det har vi inte ens tänkt på. Ja, vi går väl dit ändå. Och så går de dit och sen möter de någon och de är så inställda på att Jesus är död. Det här är över. Så att fast de möter Jesus så kan de inte fatta till hand utan de tror det är trädgårdsmästaren. En man de har levt nära i flera år. Det är så otänkbart att han skulle leva. Att de bara, det är bara någon som är jättelik. Det här är ju skitjobbigt. Du är superlik en som jag tyckte jättemycket om. Så att, förlåt, jag vet inte hur jag ska bemöta dig nu. Men jag fattar att du är trädgårdsmästaren. Men det är det ju inte. För att Jesus har ju uppstått, vet vi. Men det fattar ju inte, de kan ju inte fatta det. För döda uppstår inte. Det gör man inte. Nej, det händer inte. Det är inte vanligt. Det är inte det normala skenet är inte att man efter 3 dagar efter en brutal död återuppstår. Och sen är allt som vanligt igen. Nej, det gör det faktiskt inte. Man återvänder inte från döden. Det händer inte. Hur kan han ha uppstått? Vad är det som har hänt? Men det här är ju ändå viktigt. Uppståndelsen är ju på något sätt utan uppståndelsen så är ju allt det här helt meningslöst. Det är inte värt någonting. Och för att fatta lite mer av vad detta verkligen handlar om så får vi lyssna på en av de som förde Jesu arbete vidare, aposteln Paulus, vad han skriver i ett brev till de kristna i Korint. Han säger så här: om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om han inte har uppstått, ja, då är våran förkunnelse tom. Och tom är också eran tro. Och då visar det att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus. Som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att döda inte uppstår. Nej, döda uppstår inte. Nej, men då är ju allting sant. Falskt, då kan vi lika gärna gå hem nu. Vi kan glömma det här. För om inga döda uppstår, då har ju inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus har uppstått, då finns det alltså uppståndelse från de döda. Det här är liksom, Paulus är ju liksom, det känns som att han upprepar väldigt många av samma ord i den här texten. Kanske svårt att fatta lite. Vad betyder det här egentligen? Vad menar han? Vad är syftet? Vad innebär det att Jesus har uppstått? Jo, det är just detta då, att om han har uppstått, då finns det alltså uppståndelse från döden. Då finns det ett hopp, för det första. Det finns någonting som fortsätter. Det betyder att döden har inte det sista ordet. Det är inte slut. Men vad kommer då efter? Vad är sista ordet? Om sista ordet inte är döden måste det betyda att det finns ett ord efter. Eller hur? Per automatik. Om döden inte har sista ordet så har någon annan sista ordet. Vem har då sista ordet? Och vad är det sista ordet? Det kan vi fråga oss. Är det himlen? Ja, fast det vet jag inte riktigt om det är det påskdagen handlar om. Påskdagen handlar ju inte om att Jesus åkte till himlen och sen, vad hände sen då? Utan det känns som att poängen med uppståndelsen är ju just uppståndelsen. Att Jesus uppstår igen till nytt liv. Inte att han åker bort. Det gör han sen, men nu går vi händelserna i förväg. Men många av oss skulle nog säga att ja, men himlen är ju det vi hoppas på. För det är kanske vad vi har lärt oss och det är det vi är vana vid. Och det är det vi pratar om som ja, men himlen. Det är ju livet efter döden. Men är det verkligen så? Uppstod Jesus för att vi skulle komma till himlen? Vi ska lyssna till vad Paulus säger igen. I samma kapitel som vi läste från innan. Så här säger han, och till och med Paulus som är superskärpt säger så här. Vad jag nu säger er är ett mysterium. Inte ens Paulus fattar exakt vad detta innebär. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Tiden kommer att ljuda och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt och vi förvandlas. Det här är ett mysterium, men på något sätt så kommer de döda att uppstå i oförgänglig gestalt och vi förvandlas. Fortfarande lite så där ogripbart vad detta egentligen innebär. Men vi ska faktiskt liksom försöka, vi ska måla en liten större bild av detta. Vi ska vad detta innebär. Det är att någonting som är, som dör, ska uppstå till nytt liv och bli förvandlat. Det ska bli någonting nytt av det. Och finns det ett bättre exempel nära till hands nu när vi faktiskt är mitt i påsken här och vi pratar om korset och Johan visar den här häftiga molekylen och allt vad det var. Vad är det vi samlas kring? Vad är det påskens tema? Vad är det långfredagen handlar om? Det handlar om ett kors. Är det någon som har ett kors om halsen kanske? Är det någon som har ett kors? Ja, det kanske är någon som har. Gunnar har ett kors om halsen. Varför har du ett kors om halsen? Varför har du inte en giljotin om halsen? Varför har du inte en elektrisk stol om halsen? Det är ungefär samma grej. Det är ett avrättningsredskap. Ja, batteri. Förstår det. Men vi tänker inte på detta. Åh, korset, kärlekens sköna symbol, sjunger vi. Ja, fast vi är ju ganska sådär. Vi är ganska morbida som kristna som har ett sånt här sak som symbol för vår tro och för vårt hopp och symbol för kärleken. Och varför det? Men på något sätt, och det här tycker jag är en fin symbol, att det som är en sånt fruktansvärt tecken som korset är, en symbol för död och plåga och lidande, det har på något sätt förvandlats till ett tecken för den absoluta kärleken, uppoffringen och skönheten. Och korset har blivit någonting vackert istället för någonting fruktansvärt. Och på samma sätt, nu går vi återigen till vad Paulus säger. Han skriver så här, i samma kapitel. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv finns det också en med ande. På något sätt, och som Paulus säger, det här är ett mysterium, så kommer det här bräckliga, det sköra, det svaga, det som inte är någonting värt, kommer uppstå till någonting som är fullt av liv och kraft och skönhet. Och det är ju ett tema som vi, om vi tittar lite i Bibeln, så är det ganska... Det följer liksom som en röd tråd. Stenen som byggmästarna ratade har blivit en hörnsten. Och det som är svagt för världen, det blir liksom det utvalde Gud. Kung David, den minste, den ringaste, den som ingen trodde på, det utvalde Gud. Det verkar som att det är lite i Guds natur att ta det som är svagt, det som är bräckligt, och så får det uppstå till någonting och bli någonting bra, någonting vackert, någonting strålande. Och på samma sätt kommer det vara med uppståndelsen. Döden, det som känns som ett nederlag, det som känns som ett... Ja, det är ju slutet på alltihop. Men det är precis som när du sår ett frö i marken. Fröet dör, men uppstår till nytt liv och blir någonting ännu mycket mer vackert än när det bara var ett litet ensamt frö. Så vi vet inte hur, Paulus vet inte hur, han säger att det är ett mysterium, men på något sätt så kommer det här fortsätta. Det finns en fortsättning, detta är inte slutet. Och det är inte en fortsättning någonstans långt borta och så glömmer vi allt detta, utan det som dör, det som är förgängligt, det som är svagt kommer uppstå till nytt liv, till härlighet och bli någonting fantastiskt och vackert. Och Paulus, han avslutar sin utläggning om det här med uppståndelse på ett ganska intressant sätt. Han säger så här i den allra sista versen i det kapitel 15, säger han så här: stå därför fasta och orubbliga, mina kära bröder, och ge er ut helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspild. Och jag själv i mina anteckningar gjort lite fetsil här på stå därför fasta. Alltså därför. Varför? Jo, därför. Därför att döden inte är slutet. Därför att det finns en fortsättning. Därför. Stå därför fasta och orubbliga. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspild. Om det vore så att nej, det här är slut, då hade ju Paulus inte sagt så här, eller hur? Han hade inte sagt att fortsätt arbeta. Ge er helt ut i arbetet för Herren. Er möda kommer inte vara förspild. Det ni gör, trots att det är ett mysterium, kommer få en fortsättning. Fast den döden har sagt sitt så finns det ett ord efter. Det finns ett ord och det ordet är uppståndelse. Och det är det vi får sätta vårt hopp till idag, den här påskdagen. Amen.